I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second-guess the ring. At BlueNile.com, you can design a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online. Choose your diamond and setting. When you find the one, you'll get it delivered right to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off your purchase. BlueNile.com, code LISTEN.
Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me.
Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In 4 weeks, the typical Noom user can expect to lose 1 to 2 pounds per week. Individual results may vary.
Ja, hej och välkomna till, tillbaka till podcasten Socialt självmord eller kärlekens samtal, Sveriges enda renodlade podcast om Roland Barthes. Vi sitter här i ett litet härligt gäng hemma hos Alicia Hansen. Hej Alicia.
Hej.
Och vi har med oss Kristoffer Nyqvist.
Mm. Är det avsnitt 20 verkligen?
21 är det faktiskt. Mm. Vi ska säga också för full transparens att vi har som underlägg för vår Zoom-mikrofon samlade verk av Lydia Sandgren. Mm. Den är ju väldigt tjock och bra som underlägg. Hon blev nominerad till Augustpriset och till Adlibris pris. Visste ni att Adlibris hade ett litteraturpris?
Nej.
Visste du det, Lise?
Nej, men hon har väl släppt sin roman samma år som du har släppt din.
Ja, men det var, ja, nu låter det som att jag tar upp det här för att jag är missunsam. Det har inget med saken att göra.
Nej. Att vi borde haft micken på din bok.
Just det.
Vad var det
nu? Cindy Shermans dagbok.
Ja.
Ja, eller de äter din handbaby. Om det ska vara det.
Skämt med min bok. Mm. Berätta.
Vilket då? Jaha. Att,
på Instagram.
Ja, jag var ju vid ett sånt bibliotek. Där man så kunde, de hade en låda där det stod, här kan du byta dina böcker. Och så fanns det en väldigt bra Läckberg deckare där. Men jag tog tillfället i akt.
Jag tyckte att det var kul, men jag kommer ihåg att jag delade det på min Instagram. Och då var det väldigt många som sa, vilken idiot. Och att de blev arga och mina vägnar. För de trodde kanske att jag hade blivit ledsen. Vilket är en rimlig tanke.
Och förhoppning.
En kul grej som har hänt sen sist.
Mm.
Att sen vi sist pratade med er, kära lyssnare. Kära Roland Barthes skallar. Så har jag har skapat ett liv. Och du har dödat två liv.
Oj då.
Ja, men jag hoppas att ni inte är bortmotståndare.
Nej,
men det känns som att du hade kunnat vara det som en...
Tack.
Som en bit, eller vad säger man?
Som en gimmick.
Ja.
Men det känns väldigt otrendigt att ha gjort abort det här året för att alla ska få barn.
Just det, och sen att du dessutom gjort två.
Men jag blev också väldigt gravid väldigt snabbt efter den första aborten. Så att man kan egentligen säga att det var två halva liv.
Mm. Okej. Okay.
Om man trycker ihop dem.
Om man är abortmotståndare så tror jag inte att man skulle godkänna det.
Nej, men det är en härlig relativisering av både döden och livet. Ja. Men om man skulle göra abort inne det här året då när alla föder barn,
ja,
då kanske man skulle behöva göra så, ja men 40-50 aborter.
Det är ett annat konstprojekt.
Ja, och det leder mig till min följdfråga då till Kristoffer. Hur många liv har du skapat i år?
Det ställer jag mig själv frågan ofta också, men på pappret inga.
Nej.
Men du vet inte.
Nej, nej, det kan man inte veta riktigt. Nej. Men jag försöker att hålla nollan.
Och du då, Elis?
Jag ska bli pappa om ungefär en månad. Vår dotter Peppar föds på julafton.
Mm. Finns det någon tanke bakom datumet? Alltså när ni...
Ja,
ja, men... Kan man välja det?
Man kan ju ändå planera det som liksom i förväg.
Mm. Ja, men vi hörde det från vår Julia barnmorska, som jag då aldrig har träffat IRL eftersom jag inte får följa med in. Att det är väldigt få som planerar att föda barn just kring julafton. Mm. Och det gör ju våra, alltså det förbättrar våra chanser att få plats på det sjukhus vi vill vara på och så vidare. Så det var ju vår tanke, att vi ska få barn när ingen annan får barn.
Mm.
Så det var väldigt, det var minutiöst.
Man får planerat. Man inte plats annars?
Nej, men vi lever ju i Sverige, va? Det är en det är ett u-land när det kommer till vissa saker. Nej, men man får nog plats, men det, man har ju hört skräckhistorier.
Ja.
Förstå då... att man måste ta taxin till Huddinge.
Mm.
Ja, det är dyrt.
Så då tog ni det säkra för det osäkra.
Vi tog det säkra för det osäkra.
Har ni en doula?
Nej, men jag tänkte fråga dig, Alicia, huruvida... Alltså...
För att vara doula?
Ja.
Min mamma är doula.
Och du säger det som att det är...
Du kan ha henne om du vill.
Det är något nytt som har trendat det här året då, när alla föder barn, är att kreti och pleti blir dolor till höger och vänster. Mm.
Roligt, och så vidare och så vidare. Jag upptäckte att min mamma blev dola, det var för att Ami Bramma hade publicerat en bild på sin klass.
Mm.
Och så stod min mamma bredvid henne. Jag bara, varför har du gått den här kursen, mamma?
Jätteroligt, att jätteroligt projekt att bli dola i smyg. Och också dölja det för sin egen dotter.
Men det går ju så snabbt att bli dola. Det är inte som att man pluggar i 4 år.
Men det är väl lite som motsvarigheten, alltså att kändisar viger folk vid vixlar och så. Det är lite samma sak, fast man tjänar mer pengar som doula än som vigselförrättare. Anna Axfors doula, poeten Anna Axfors, till lyssnare som inte känner till henne. Hon har varit borta så länge, va? Man försvinner ju snabbt när man får barn från Parnassen. Nej, skämt åsido, men hennes doula kostade 10 000 kronor.
Mm.
Vad har man doularna till? Det borde jag veta.
Fråga din mamma.
Som doula.
Ja, ja. Som dotter till en doula. Vi kommer gå in mer på det här med att bli pappa lite senare i vår litteraturpodcast. Men först tänkte jag be er läsa varsin dikt från Ulf Lundells diktsamling Tid för kärlek från 1984. Så om jag ber dig, Kristoffer, läsa först.
Jag fastar och gör sit-ups till en låt som David Lindley gör. Som handlar om någon slags hora, tror jag. Och i Moskva så säger avhopparen att han inte alls hoppat av i Venedig utan blivit kidnappad. Och jag gör mina 100 sit-ups, som Arnold Schwarzenegger, och förespråkar och äter buljong. Och erövrar min fysik igen. Och Reagan kommer att vinna i USA. Och fan ta alla jävlar om vi ska behöva få Feldin som statsminister igen. Och fan ta de självgoda socialdemokraterna också, för den delen. Jag gör mina sit-ups. Hur det än är, så ska jag ha en platt mage, så har jag åtminstone något vettigt att tänka på.
Fint. Vi kommer kommentera den dikten efter du har läst en till dikt, Alicia. Dikten Kuk och humor från sida 14.
Typiskt.
Förlåt.
Ja, precis. Om ni har barn eller ungdomar som lyssnar på det här som är under 15 år, kan ju hålla för öronen.
Så kan de komma tillbaka sen.
Ja, precis.
Jag har den här kuken och humor och en kropp som väger runt 75 och ljusblå ögon. Och visserligen dricker jag lite för mycket då och då, men 2 gånger om året går jag igenom omfattande fastor, vilket innebär att jag bara äter 11 månader om året. Och jag läser böcker och jag skriver böcker till och med. Och jag är någorlunda begåvad. Men framförallt vill jag framhålla att jag har 2 saker. Som för en kvinna måste anses vara absolut nödvändiga. Nämligen kuk och humor.
Mm.
Tack för det, Alicia. Väldigt fina läsningar. Fint att ni har förberett dem. Var det något teman i de här 2 som ni kände gick igen?
Kroppen kanske.
Ja. Han pratar ju om att han väger 75 kilo i kuk och humor. Mm. Och den sit-up-sticksten pratar han ju också om kropp. Ja, men någon sorts... han tränar för att hålla den politiska verkligheten borta. På något sätt.
För att jag tycker att den ändå ger en ganska tydlig bild av hur man själv vill förhålla sig till omvärlden just nu.
Mm.
Att nu när det är så mycket... stå hej runt omkring, så är det skönt att alltid ha sin kropp att falla tillbaka på.
Mm.
Precis, där känns det som att man har två vägar att gå, eller tre. Att antingen så tränar man bort sin politiska ångest, för att ta ett begrepp från Maria Sveland, eller sin politiska depression, tror jag. Eller så är man helt likgiltig och ångar på som vanligt, eller så kanske man tröstäter.
Mm.
Tänk att det är de tre vägarna som finns eventuellt.
Mm.
Men varför... Förlåt, den ena vägen var träna, den andra var fasta och den tredje var att tröstäta. Nej?
Nej, just det, fast, då har vi fyra då. Men jag tänker att den tränande personen kanske kombinerar... I Ulf Lundells fall så fastar han ju då 2 månader om året också.
Mm.
Förutom de här sit-upsen. Och det här är ju då, nu pratar vi om det här som att det är Ulf Lundell idag. Men jag tror att han lever ungefär samma liv som han gjorde 1984.
Mm.
Han är bara lite mer fri nu. Och han använder sin... kuk lite mindre, men sin humor desto mer i sina dagböcker.
Det är intressant att han lyfter fram det så i dikter om kärlek också. För i hans i hans romaner så är det inte så mycket fokus på kropp.
Nej, men inte, precis, där känns det som att en man, i alla fall på de tidiga romanerna, precis, att en man inte ska bry sig så mycket om sin kropp.
Nej.
På det sättet.
Precis, den är ganska oväsentlig.
Ja. Så det är på dem, ja, det adderar ju en viss...
Undrar om han vill psyka sina läsare och få dem att bli fulare så att han själv blir snyggast.
Precis, han vill sprida dysfori över landet. En bra blurb till pocketutgåvan. Men Kristoffer, du har ju en egen liten relation till Ulf Lundell.
Precis.
Vill du berätta?
Jag har ju bott i stugan som Jack, hans debutroman, utspelar sig i.
Det är ju rätt otroligt.
Varför då?
För att jag hade tillgång till den. Och nog mer vill jag nog inte gå in på det. Men
den var tillgänglig.
Ja.
Men du bor inte där längre. Du pratar om det som att det är över.
Men jag bodde där en längre tid. Närmare 3 år.
Vad var det liksom? Fanns det värme och vatten och elektricitet?
Ja, en av de sakerna. Det fanns elektricitet, men väldigt bristfällig värme. Det drog väldigt mycket. Och på vintern så kostade det för mycket att ha elementen på. Så då hade jag en fotogenkamin.
Oj.
Och eldade i öppna spisen.
Det låter också härligt på något sätt.
Mm.
Som en eremit mitt i city.
Mm.
Så att det var väl lite det Jack var också kanske.
Precis. Men jag tror han gjorde det jag borde ha gjort. Att bo där på sommaren och sen flytta ut under vintern.
Just det.
För under sommaren så är det ju perfekt att ha trädgård mitt på Södermalm. Men under vintern så är det
vilka fester du kunde ha.
Mm. Det kunde jag.
Jag har varit bjuden, men jag har inte kommit.
Nej.
Jag med.
Ja. Det är ett aktivt val
då. Men det Ulf Lundell inte visste då var ju, eller nu pratar jag om Ulf Lundell som om han vore Jack, men jag tänker att det är en vedertagen sanning att det är ett alter ego lite grann i alla fall.
Det tror jag han har sagt.
Att liksom när man bor i ett kallt hus på vintern utan värme så bränner man ju lite mer kalorier. Men var det lite som att bo i ett museum på det viset att det fanns kvar föremål? Artefakter.
Jag har inte så bra koll på det. För jag har inte lyckats få tag i filmen Jack och se den.
Just det, för du spelade de i filmen också i samma.
Jag tror fasad, de byggde upp en exakt kopia och hade i en studio. Och sen så spelade de inuti den, som jag har förstått det. Men när jag läste Jack, jag fick reda på att han hade bott där när jag bodde i den. Då så beskriver de ju hur liksom nedgången den var. Och då kunde jag kolla runt mig och se att det stämde.
Just det.
Och då kände man ju verkligen historiens
Kände du dig som Jack?
Jag fick en del prestationsångest för det var svårt att leva upp till den livsstilen som han hade då.
Tänker du på den lite mer hedonistiska?
Ja, precis. Att det kunde man ju ha då och då. Mm. Men det gick ju inte ihop. För när man satt och läste Jack så var man ju inte ute på de äventyren. Det var omöjligt.
Ja, vilken sån Christopher Nolan-twist där. jag såg, kort parentes, jag såg att de beskrev... på Facebook beskrivs Peter Dalles nya julfilm med Vanna Rosenberg och Mikael Persbrandt.
Mm.
Den beskrevs med orden som om Peter Dalle hade gjort Inception. Jag har inte sett den själv, men det låter ju väldigt spännande.
Man hade ju velat se Inception som Peter Dalle medverkar i.
Jag medverkar i och även kanske regisserat.
Mm.
Jag måste säga en sak apropå honom, för jag såg The Dark Knight igår första gången. Och jag tyckte den var mer obegriplig än Tenet.
Men det är Batman, eller hur?
Ja.
Vilken är The Dark Knight? Du pratar med fel typ av killar, tror jag.
Det var en Batman-film.
Jo, men är det den med med
Jokern är där.
Jokern är där.
Det är inte han med alla här Batman-filmer. Det är den enda Batman-filmen jag har
han, sett. Just den Jokern dog ju, tyvärr. Så att han kunde inte vara med så många fler efteråt.
Jaha.
Ja, men tillbaka till din grundtes. Den har många sagt är väldigt obegriplig. Alex Schulman förstod ingenting. Fredrik Wikensson förstod ingenting. Caroline Ringskog, Freda Norli förstod allting. Men i övrigt så har ju den ju så
delat. Det är en tjej och till grej.
Kanske.
Du förstod de Batman?
Jag tror det. Jag tror att det här, ja, det här har vi svarat på det. Det var en tjej och killgrej. Som så mycket annat. Ja, men vad spännande. Men vi behåller kvar den bilden i bakhuvudet, tycker jag. Kristoffer Nyqvist sitter i Jacks stuga och läser Jack. Och i samma rörelse liksom diskvalificerar du själv som en modern Jack. För att säga det lite enkelt. Men ni har ju jobbat ihop senaste veckan, förra veckan. Jag tror att det var där, det är kanske därför du sitter här ikväll, Kristoffer. För det var så Alicia kom på idén att vi skulle spela in ett avsnitt och att du skulle vara med. Alicia vill berätta lite om den här
tv-serien.
Men jag tänker mest för att du ska prata lite mer.
Men kan ni berätta först? Kan jag fylla i? Det är en tv-serie av...
Med grunderna, precis.
Isabella Rodriguez som har varit med i den här podden. Hon är regissör och manusförfattare.
Känd från Kurs i självutplåning-serien.
Och den här podden.
Ja.
Och Jonathan Unga har skrivit manus, spelar huvudrollen. Kristoffer Nyqvist spelar rollen som...
Bra namn.
Eli spelar rollen som Simon Svenssons ersättare.
Just det, men jag... Ja, precis. Exakt. Men okej, okay, men berätta då hur det kom sig att... För den här serien har Jonathan Unger redan spoilat väldigt mycket i sina egna poddar. Så jag tycker det känns okej att prata om den. Han har ju pratat mycket om hur dålig den är.
Och
hur lite manus vi har skrivit. Okay, det där var ett försök till imitation.
Det var bra, tycker jag.
Nej, det var bra för att jag skrek. Och då har jag tänkt att eftersom jag har så bra mikrofon så borde jag backa i rummet som man brukar göra i båda där. Och skrika.
Det var snyggt.
Tack. Nej, men då, så jag blev också förvånad när jag kom till set då. Och visst att min scen var totalt improviserad. Men allt annat kändes ju väldigt proffsigt. Och jag tror att det kommer bli roligt. Vad kände du?
Jag tycker att det har varit ganska proffsigt. Roligt manus. Och så är det ju kul när det finns utrymme för improvisation. Men jag har inte sett helheten heller. Men jag blev förvånad när han skrev ju någon... han skrev i Aftonbladet om hur dålig den var.
Ja, det tycker jag. Där gick han liksom över någon sorts gräns. För jag kan förstå att han sitter i poddar bakom betalväggar och... liksom sågar hela projektet med glimten i ögat ska han ju såklart ha liksom. Men sen så återanvänder jag det materialet som han brukar göra. Jag förstår, han behöver pengar, det behöver vi alla. I Aftonbladet då kände jag att, och det, då kanske jag, om jag jobbade på produktionsbolaget som du, Alice, kanske jag hade blivit lite inte förnärmad men lite
överraskad.
Men det var väl inte så, han skrev väl bara att han inte hade skrivit klart manuset så att det inte var så bra. Det är ju hans eget jobb.
Ja, det var väl mer en känga åt hela film- tv-seriebranschen så att han tyckte att det var ett skämt att det kan ta och 4 timmar och filma en tjej som ska gå på en gata.
Men Kristoffer var ju faktiskt med när vi spelade in den här scenen. Och det tog inte 4 timmar.
Nej, nej, det gjorde det ju faktiskt inte.
Det tog 45 minuter kanske.
Mm.
Men du hade alltså manus till din karaktär.
Och var inte avundsjuk.
Nej, jag hade inte det, men jag, det kan jag komma in på sen. För improvisationen tycker jag är underbar. Som koncept. Jag gillar improvisationen, jag är inte emot den.
Mm.
Min enda regianvisning innan var att jag skulle köpa knark. Och det var ju så realistiskt så att jag vet inte vad. Alltså så här, det var ju bara det, det enda jag har gjort det här året.
Har du köpt knark någon gång?
Jag försöker låta coolare än vad jag är. Det kommer ofta till med andra vägar.
Du har aldrig köpt knack.
Som pappa hade det ju varit tråkigt om det var det enda du lagt pengar på.
Just det i år, ja. Men det är,
just i år så är det.
Men jag och min fru har delat ekonomi och hon har köpt jättemycket sådana bebissaker.
Jag tror med att hon skulle ha köpt jättemycket knack.
Nej, men nu är vi ju tassa kring det här lite känsliga som händer när man improviserar. Att, och det tänkte jag fråga er om. Alltså improvisation, varför tror ni att det inte gör så mycket i tv-serier? Min teori är att för att man lätt kan glida in på förtal då.
Mm-hmm. Men då kan man klippa bort det.
Ja.
Men det kändes som att både Jonathan Unge och Isabella Rodriguez uppmuntrade alla våra tagningar där vi hade så mycket namn som möjligt och så mycket förtal som möjligt. Jonathan bara, det här är så jävla kul. Vi måste droppa massa namn. Vad heter den? Vad heter den? Alltså det var mycket sånt.
Men namn är ju inte förtal. Förtal är väl om du säger så här.
Ja, men jag sa i någon tagning då. Nej, men jag har lovat att det är min tur att köpa kokain ikväll. Alltså så här, sånt. Men han har ju också skrivit en bok som heter. Alltså så här, allt fiktion. Vad går gränser? Jag vet inte, det var en öppen fråga. Men har ni sysslat mycket med improvisation annars? Improvisationsteater etc.
Jag har gått på improvisationsteater när jag gick i ettan på gymnasiet.
Jag med.
Vart gick du?
På Sare Latin.
Ja, en kurs.
Jag gick ju teater.
Det är jättekul, ja.
Det är väldigt roligt.
Du kanske ska börja på det, Elis.
Jag kanske ska börja på det, ja.
När du är pappaledig.
Ja, nej, men jag vill ju göra mer skådespelarjobb. Det är ju min nya grej. Så absolut.
Min med. Det är väldigt roligt.
Ja, du har leviterat mot det. Men då kommer du ju lite från det också innan stand-upen tog fart. Alltså
precis.
Om du gick till gymnasiet.
Hur började du stand-upa?
Det var att jag gick teater och vi hade så mycket impro och det som jag tyckte var roligast var det roliga liksom. Så då valde jag att bara göra det. Och att man fick friare tyg, man fick säga vad man ville liksom. Och det var roligare än att köra skriven humor på scen. Bara om jag får.
Men vadå, du har aldrig skriven när du går upp på scen?
Jo, men som jag har skrivit. Ja. Men om jag läser ett manus så är det ju någon annan tråkig person.
Men hade ni inte något tillfälle på Sölden, det var ändå 3 år där, då ni satte upp något som du tyckte var kul? Alltså något som redan existerade?
Jo, det var roligt när vi satte upp inför lyckta dörrar av Sart i 3:an. Det var roligt.
Vems val var det på det örhänget?
Alltså den var inte så, uppsättningen blev så där. Men det var väldigt roligt att baka in skämt i det. För replikerna var ganska döda. Eller det var mer att han förklarade sin filosofi kring blickar i ett manus. Och då var det att man fick betoner på konstiga vis.
Ja, ni tog er som Alexander Mörk i den friheter med manuset. Så placera djungelboken på Sergels torg. Leif André kommer ut ur en soptunna.
Men och sen då? Kan du inte berätta, hur gick du till Big Ben?
Nej, det var mitt första gig körde jag i Halmstad. För det var, jag träffade en stand-up-bokare när han var lite full. Och då fick han för sig att jag var ganska rutinerad.
Ja.
Så då sa han att kan inte du komma och köra på min klubb? Jag betalar resa och boende.
Wow, vilken start.
Ja.
Vad är det, Peter Wahlbecks hemstad? Mm. Nu blev den här podden så alla mina gig eller någon av de här andra poddarna som vi ska ha polemik mot.
Nej,
Alicia.
Jag var bara nyfiken.
Så att, ja, okej, men du får ja.
Okej, jag ska vara en pappa podd.
Ja, jag vill inte att vi ska liksom
vi lämnade dig eller?
Det här är inte mina vännerboken.
Nej, okej.
Så även om jag är väldigt bitter för att både Tony Schönesson och Kristoffer Garblind har varit med i mina vännerboken, men inte jag. Och även Sebastian Mattsson, min stora fiende.
Vad är mina vännerboken?
Ja, det är en podd.
Jaha.
Mm. Men
du också med?
Ja, jag har varit med.
Ja, men på tal om, nej, men jag vill gärna vara med om det här når såna små öron. Men på tal om fiender, vi kommer komma tillbaka till allt. Men jag har ju en chakys, säger man så?
Mm.
Chakys.
Jag vet inte.
Nej, men jag, det här året som ni touchade förut, jag hade inte tänkt nämna det själv. Jag kom med min roman i våras då, som inte var samlade verk, men Cindy Sherman samlade lagböcker. Och mm. den blev ju ganska så obegåvat sågad av en viss Martina Montelius,
mm.
chef på Brunnsgatan.
Det
jag tänkte komma till att båda ni har ju så svikit mig för Martina Montelius de senaste 6 månaderna och gjort diverse samarbeten eller planerat samarbeten på Teater Brunnsgatan 4. Vad har ni att säga till ert försvar?
Vad har du gjort för samarbeten med Martina Montelius?
Ja, vad har du inte gjort?
Det är hon.
Eller aborten.
Ja.
Du har skapat och dödat två liv.
Vad har jag gjort? Jo, jag ska sätta upp en teater där.
Mm. Du ska producera en pjäs. Ja. Ja, en monolog.
Ja.
Vad kul. Mm.
Det är jättekul.
Vi pratade faktiskt om att vi skulle göra något med dig.
Vadå?
För Elvira sa att du var så duktig så hon ville göra en stand-up show med dig på Brunnsgatan.
Mm, precis. Det var Martina Montelius som förut.
Återigen så är jag bara sjuk för att jag inte har fått en inbjudan till samtalsterapi, såklart. Men hade du med den där t-shirten som du visade den för henne, eller var det med ett skämt?
Nej, jag tänkte visa den, men jag kom inte för.
Berätta varför du är vän med Martina Montelius.
Och berätta om t-shirten.
Ja, just det.
T-shirten var ju då efter att hon sågade Elis recension,
mm.
så tryckte jag och ett par vänner upp den på en tröja och gav till Elis på hans release.
Hela recensionen, inte bara rubriken. Man kan liksom läsa hela den här obegåvade smörjan. Men jag menar, vi kan alla trampa snett ibland. Hon skrev jättebra sen om sin döda mamma, så att jag menar, det går ju att skriva. Hon kan ju skriva så.
Mm.
Ja. Okej, men och Martina då? Hon bjöd in dig till samtalsterapi för att hon kände att här har vi en ung, fräsch kille som ska in i värmen.
Vi har varit bekanta länge.
Ja,
Har ni dejtat?
Nej, det har vi faktiskt inte gjort. Men jag är kompis med Figge Norling som också sitter i styrelsen
för
Teater Brunnsgatan.
Mm. Inte längre?
Nej, inte längre. Men nu har jag infiltrerat resten av styrelsen också.
men helt allvarligt, när de här restriktionerna är över, det vore kul att göra något på Brunnsgatan.
Mm. Mm. Det är ett väldigt fint ställe. Mm.
Jag fick in väldigt mycket Brunnsgatan i min improvisation när jag köpte Knark av Jonathan Unge också.
Aha.
Som man kanske kan se på SVT då i mars.
Mm.
Hoppas. Figge Norling.
Mm.
Mm.
Kul namn. Berätta röst i nya säsongen av Första dejten.
Yeah.
Mm. Lyssnade på det igår. Noterade det i eftertexterna. Så.
Jag har ju regisserat honom.
Aha.
En av lite sketcherna är med.
Ja, var det porrfilmen?
Nej, det är när han... Ja, han håller, det är inte en porrfilm, men han håller i en sån här Satisfyer Pro.
Mm-hmm.
Som är...
En vibrator.
Okej. På den noten så går vi in på dagens bok, Min kamp 2. Jag sitter ju här nu med två äkta knausgårdsskallar, kan man säga. Både Alice och Kristoffer är ju kända för sin expertis på området. Själv är jag ju novis när det kommer till knausgård.
Mm.
Och enda anledningen till att jag har läst delar av Min kamp 2.
Har du bara läst delar av?
Jag kommer till det. Jag lyssnade på en podd som heter Två män i en podd.
Ja, den lyssnar jag också på.
Det är Erik Schüldt.
Erik Schüldt och Daniel Sjölin har haft en podd sen i våras där de pratar om de pratar om manlighet från ett intellektuellt mjukt perspektiv, kan man säga kanske.
Mm.
Och där har man ju fått följa resan då som Erik Schüldt har haft mot att bli pappa. Nu. Ja, han är pappa nu. Han har fött lilla, eller han Greta Thunfjell har fött lilla Miriam, all kärlek till dem och så vidare och så vidare och så vidare. Daniel Sjölin är nyseparerad och tillsammans med Helena Granström.
Aha.
Också kul. De är två män. Hon är essayist som Anna Björklund tycker om. Skitsamma. Då berättar Erik Schüldt väldigt mycket om att den bästa förlossningsterapin han har haft eller liksom inför förberedelsen var att läsa Karl Ove Knausgårds förlossningsberättelse eller skildring när han och Linda Boström får sitt första barn.
Mm.
Och den är ju då i Min kamp 2.
Mm.
Och då kände jag, för min fru då Melissa har ju varit på mig att jag ska ta del av och förbereda mig inför förlossningen, helt rimliga krav. Det har jag också gjort.
Också trist att du då säger till Melissa, det ska jag göra, nu har jag läst Min kamp 2.
Ja, för det var så här, men jag gick in och kollade lite. Jag gick in och kollade lite på så Asabel Brittons Instagram och på så Föd utan rädsla.
Ja.
Det fanns någon sån pamflett. Och så tänkte jag, nej men jag läser, jag går och lånar min kamp 2 på biblioteket i Skärholmen istället. Och så frågade jag på Instagram vilken sida förlossning, för jag ville inte läsa det innan. Det kändes jobbigt att behöva läsa massa onödigt. Och då sa Greta att det börjar på sidan 330. Och så tänkte jag, men jag börjar på sidan 300, eller på sidan 290. När de får reda på att de är gravida. Och så började jag läsa och sen så var jag fast, för det var ju otroligt bra. Varför har ingen sagt att det är så bra?
Mm.
Men du läser fortfarande inte början?
Nej, jag läste från sida 300 till sida 600.
Till slutet.
Och den läste jag ut idag.
Okay.
Mm. Så att jag kanske kommer. Men jag är också, det kan inte bli så mycket bättre.
Du har hälften kvar ändå.
Men det är nu jag vill få in er i samtalet.
Vad handlar början?
Precis. Hur blev de gravida? Hur träffade han Lin? Nej, men jag vill bara så här. Dels så här, minns ni. När ni läste Min kamp 2. Minns ni när ni läste skildringen av att bli pappa?
Det var nog när jag var kanske 17.
Ja, just det.
Och då kommer jag ihåg att jag tyckte att ettan var väldigt bra.
Mm.
Tvåan var lite seg. Men sen har jag läst om den också. Och då var den bättre.
Vilken är det som anses i folkmund vara den bästa nu igen? Är det...
Jag tycker tvåan och femman.
Femman också.
Mm.
Tvåan och femman.
Och sen, jag tycker fyran är intressant också, för det är ju den som utspelar sig när han jobbar som vikarie.
Just det.
Och det har han ju skrivit en annan bok också.
Om. Ja, då går han tillbaka till det som han skriver om i debutboken.
Ja, exakt. Ur världen.
Just det. Det känns ändå otypiskt dig att liksom ta upp Knausgård 10 år efter den kom.
Men jag tror att det är det jag fick komma till, för att jag, när alla läste Knausgård, eller när det kom, så var jag väldigt omogen på ett sätt, för att jag var... obstinat feminist som var ny. Jag är fortfarande feminist, men på ett annat sätt kanske. Men jag var ny i poesivärlden och tyckte om att positionera mig. Och då var Knausgård liksom en tacksam måltavla för skämt och hån i den diskursen som gällde så 2010. Liksom.
Just det.
Och jag tror att det är det som gjorde att jag inte läste det.
Mm.
Jag läste alla Knausgårdböckerna när jag var ett halvår i Indien.
Mm-hmm.
Med min kille som ville göra slut med mig.
Och det var också typ när de var ganska nya, eller?
Ja, men det var också ganska bra, för då kände jag att jag ändå reste med någon, med mig Knausgård och mer. Så det var mer han och jag.
Aha.
Jag har mer starkare minnen av mina läsupplevelser än liksom resten av resan.
Mm.
Det måste ha varit en ganska tung incheckad väska med sex volymer.
Och om de kommit då, så var de väl inbundna också. Ja.
Men vilken kontrast också. För du var väl ihop med en modell då?
Nej, det var
inte. Jag skulle göra något skämt om att de inte har så mycket stort inre själsligt liv. Men det vet vi ju alla att de har. Vi som läste det en söndags. Men me too. Nej, men okej.
Tvåan tyckte jag var jobbigast att läsa, för att jag kände så här, undra om min kille tänker om mig på samma sätt som Knausgård tänker om Linda.
Mm.
Det finns ju väldigt fina partier som är väldigt mörka.
Mm.
mitt i all barnlycka där han också beskriver liksom,
han liksom ser henne och det kan vara så obehagligt tycker jag.
Det skriver han ju om senare också när han skulle publicera den.
Ettan kom ut väl? Eller? Är det
alltså när hon fick läsa de skildringarna kring sig själv.
När liksom bokserien har kommit kapp.
Ja, att det var svårt hur han skulle ge det till henne.
Ja, nej, men för jag blev förvånad att så här, det är en väldigt lång skildring av Vanja då, som är det första barnet. Och det är ju mest liksom lycka. Men sen går det väl ganska snabbt med de två andra barnen. Alltså i alla fall i tvåan. Han kanske fördjupar åren i Malmö och sen i efterhand. Mm. Men jag skulle bara vilja nämna några episoder ur Min kamp 2 då, eftersom det är den... Ja, färskt i minnet också i relation till att jag själv ska bli pappa liksom. En grej jag tänkte på var...
Jag tycker också att det är sjukt att du bara läst hälften och börjar så liksom... Ja, vi kör.
Nej, men jag sa, sätt in. Du måste läsa på.
Jag känner fortfarande att jag är så kvinnanskull auktoritet och expert. Ja, för jag läste det idag.
Ja, jo, verkligen.
Men det är ju för att skönlitteratur är en färskvara.
Ja.
Jag minns ju inte så många böcker som jag läste för 5 år sedan. Jag är väldigt dåligt minne. Knausgård skriver i den här då. Jag minns, jag vet att jag läste det för 2 timmar sedan. Att han har väldigt dålig minne när det kom till handling. Men han minns liksom på ett autistiskt vis alla miljöskildringar och alla miljöer han har vistats i. Skitsamma. Men det är en scen som där jag kände att jag sympatiserade mycket med Knausgårds svärmor, alltså Lindas mamma. Hon tar hand mycket om den här bebisen. Mm. Och han tycker det är en befrielse för han får skriva.
Mm.
Men det är också något han ser då, minns ni i spritskåpet, om man noterar.
Att någon har nallat lite.
Någon har nallat lite på grappan. Och då börjar han också göra en sån markering, en penna som jag tycker är lite snyggt. Mm. Att han ser till att skaffa sig bevis, för att det här är ju en väldigt konflikträdd norrman. Han vill ju inte gärna bråka. Alltså han har en rysk prostituerad granne på våningen under, som det tar ganska lång tid innan han vågar ryta ifrån emot också.
Mm.
Men jag blev ju orolig där för att jag ska bli som Lindas mamma. Alltså, liksom... Alltså,
How would you like to look 5 years younger? In a clinical study, people that had volume added with Juvederm Voluma XC in the cheeks perceived themselves as looking 5 years younger at 6 months after treatment. Look younger, feel like you. Add volume for lift and contour in the cheeks with Juvederm Voluma XC. Reverse signs of aging by adding volume to smooth laugh lines with Juvederm Volure XC. For important safety information and to find a licensed specialist, visit Juvederm.com. That's Juvederm.com. Not for people with severe allergic reactions, allergies to lidocaine, or the proteins used in Juvederm. Common side effects include injection site redness, swelling, pain, tenderness, firmness, lumps, bumps, bruising, discoloration, or itching. There's a risk of unintentional injection into a blood vessel, which can cause vision abnormalities, blindness, stroke, temporary scabs, or scarring. Talk to a licensed specialist to find out if it's right for you. Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Boll & Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Boll & Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus, get 15% off your first order at bollandbranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details.
Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com.
If you thought the only way to get a more defined jawline with natural-looking results was through surgery, think again. Juvederm Volux XC is a non-surgical injectable gel filler that improves moderate to severe loss of jawline definition and can help you achieve natural-looking results with little downtime. Even better, this improved definition lasts up to 1 year with optimal treatment. No maintenance required. Improve jawline definition for a smooth, sculpted look with Juvederm Volux XC. For important safety information and to find a licensed specialist, visit Juvederm.com. That's Juvederm.com. Not for people with severe allergic reactions, allergies to lidocaine, or the proteins used in Juvederm. Common side effects include injection site redness, swelling, pain, tenderness, firmness, lumps, bumps, bruising, discoloration, or itching. There's a risk of unintentional injection into a blood vessel, which can cause vision abnormalities, blindness, stroke, temporary scabs, or scarring. Talk to a licensed specialist to find out if it's right for you.
Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me.
Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In 4 weeks, the typical Noom user can expect to lose 1 to 2 pounds per week. Individual results may vary.
Minns du den?
Nej. Sista minnet jag har är bara att jag ligger på... Alltså, knauska hade jag hatat om jag hade sagt att jag ligger på en strand i Goa.
Han hade väl...
Nej, jag tror inte han hade gillat det. Han åker inte till Indien.
Nej, han reser nästan aldrig utanför... För reser ens utanför Sverige, Norge?
Nu gör han ju det. Ja, nej, inte men i boken. Nej. Nu har han ju ihop med sin förläggare i London.
Ja.
Nej, just det. Nu
har vi flyttat dit nu också.
Ja, men det går ju bra nu i den anglosaxiska världen för båda deras författarskap. Vilket hade vi inte vetat idag att Linda Boström Knausgård också skulle bli en liksom berömd engelskspråkig författare. Eller översatt författare. Mm. Då hade det inte känts lika kul att sitta här och prata om kanske. Alltså, det känns på något sätt som att båda har fått någon sorts poetisk rättvisa.
Men får man fråga vad du känner så här rent pappa? Men vad kommer du komma hem ikväll och berätta för Melissa att du har lärt dig?
Sätt men... inga markeringar.
Så här, spritskåpet...
Nej, men, det kommer vara låst.
Nej, men så här, köp inte grappa. Det är jättekonstigt dryck också. Det var ju den som fick K. Svensson att snea. Grappa, jag drack grappa första gången i fredags. Det är barock dricka. Nej, men jag kommer väl säga, tyvärr så mår jag mår bättre personligen, inte mig, men jag kan ju inte kommunicera något till henne som hon inte vet eller redan har tänkt på.
Nej, men vad ska du göra då för att liksom leva upp till hennes...
Nej, det här är inte för, alltså min kamp 2, det här är då, det blir lite separatistiskt innehåll, men min kamp 2 är ju född utan rädsla riktat mot partnern som inte ska föda. Alltså jag rekommenderar alla framtida pappor och andra partner som inte föder själv att läsa min kamp 2. Och sen kan man säkert göra det som blivande mamma också. Men det är framförallt att jag känner mig lugn i att han har så mycket inre tvivel hela tiden, men ändå så stark kärlek. Och det gör mig trygg i att jag kommer fixa det.
Men är du rädd att du inte ska fixa det? Kan du berätta lite om det?
Nej, jag är faktiskt mest rädd för förlossningen. Vad ska man göra?
Rent praktiskt.
Ja, rent praktiskt, ja. Vad ska jag göra?
Du ska inte förlösa.
Det var ju, det är i 2 män i en podd så pratade de ju om det, att det finns så himla många tips på hur förlossningen går till.
Just det.
Men att det här är liksom den bästa skildringen av tvivlen och så.
Ja, just det.
Så då kanske du ska vända dig till de handfasta
tipsen.
Handböckerna.
Ja, ja, precis. Men det är också så här, för varje gång jag läser att en pappa ska säga kom ihåg att andas och ha en hand på ryggen och massera. För varje sån info jag läser så läser jag ju motsatsen på ett sånt mamma-influencer-konto som är så. Jag blev bara jättestressad när min partner försökte massera mig tafatt i ländryggen. Jag blev bara förbannad när min partner sa att jag skulle andas, för jag är inte dum i huvudet. Jag är inte...
Men man kan ju vänta in tills att någon säger så här, kan jag få massage, och då gör man, behöver ju inte hoppa på.
Nej.
Men jag tänker att jag ska ta med mig min kapsel och kanske läsa högt ur den. Som en sorts ljudbok, lugnande, lite så terapeutiskt. Han pratar mycket om att fästa blicken, som är det Martin Hägglund har pratat mycket om. Mm. Sin, vad heter den? På italienska heter den Questa Liv. Questa, vad fan heter Liv?
Vad heter den på engelska? My Life?
This Life, This Life. Just det. Questa Vida heter den på italienska.
Jag tycker han verkar så ensam.
Men han kom väl till en bokmässa för Viktor Malm efter festen?
Ja, det gjorde han. Det här var ju då, för liksom lite transparent, det här var ju när corona kändes ganska lugnt.
Mm.
Så, och vi var också utomhus, men sen hade vi fuskabonnerat nivå 22 efter Milo Ludwig Köhlers sitcom Frankfurt.
Mm.
Och då kom helt plötsligt Martin Hägglund ut, som var det hottest guy in town. Han raggade väl på allt kjoltyg som fanns.
Men det var så svårt i den här DN-intervjun, så sa han ju så här, det viktiga i livet är relationer, och pratade jättemycket om relationer. Och sen så var det bara bilder på honom när han satt ensam och drack kaffe. Det var liksom noll, han verkar inte ha så mycket relationer i sitt liv.
Det märktes när han skulle prata med det motsatta könet. Det var liksom, alla var väldigt smidiga i jämförelse.
Mm-hmm.
Jerker Widborg var ett under av, av liksom... smidighet när det kom till det. Vår vän Astrid försökte debattera filosofi med Martin Hägglund, men han var så full att han inte visste.
Han så visste kort, att
han ja, men precis, han var så full av känslor. Mm. Men då att han skriver ju också mycket om att fästa blicken, och att det är väl det Knausgård försöker göra på något sätt.
Det kanske var det han gjorde på nivå 22.
han gick in och fäste blick. Vakten bara, hur mycket har du druckit kväll? Han bara, nej, men jag är här för att fästa blicken. nej, men jag ska inte prata skit om Martin Hägglund. Jag tycker bara att han har fått en barnslig hybris. Han har gått från respekterad i Sverige när han var akademiker i USA.
Han var väl respekterad, det var en väldigt kort period.
Jo, men alltså, folk pratade ändå om honom här i Sverige med respekt. Och sen så kom, alltså, hans största misstag var att försöka bli profet i sitt eget hemland. För när han började komma hem och twittra varenda recension eller varenda, alltså, de sociala koderna när det kommer till humble brag, det känns som att han inte riktigt har kalibrerat vad som gäller i Stockholm.
Mm.
Alltså jag tror att han kommer att hamna i någon sorts Jordan B. Peterson. Alltså han, kom ihåg vad ni hörde först, men Martin Hägglund kommer ligga nedsövd i Ryssland inom loppet av 2-3 år.
Mm.
Mm. Det är min lilla teori. Skitsamma.
Var var vi någonstans?
Min kamp 2. Mm. Men en annan grej han skriver mycket om är att han gör ju väldigt mycket intervjuer i den här för sina två första böcker. Och han känner sig väldigt äcklig alltid efteråt.
Mm.
Kan ni relatera till det?
Känner du dig äcklig efter en?
Nej, för jag är ju helt motsatt. Jag vill ju göra fler intervjuer, han vill göra färre. Han skriver hela tiden, jag ska säga nej nästa gång, så gör han inte det.
Du då?
När jag gjorde en porrfilm när jag var 21 så tyckte jag att det var jobbigt med intervjuer.
Kring porrfilmen.
Ja.
Men jag tänker att
var det intervjuerna som var jobbiga?
Precis.
Jag tycker Knausgård är väldigt självmedveten. Du är jag med. Då börjar man bara fastna i hur man ser ut. Eller liksom, det blir liksom inte lust. Man har inte ett samtal, utan man tänker bara på sig själv.
Mm.
Är det inte det som är hans problem?
Och att det är jobbigt att se sina ord i text.
Ja.
Han känner sig förljugen och liten. Och, alltså han har ju väldigt höga krav och ideal. Mm. På vad som är en bra författare. Och en bra, alltså han säger ju att det har funnits en bra författare i Norge de senaste 50 åren. Tror. Och det är inte han själv. Utan liksom,
vem är det?
Jag kommer inte ihåg. Men han läser mycket Hamsun. han snackar om Hamsun. Han kommer alltid tillbaka till Hamsun. Och typ så här till allt vad de heter. Ulven kanske.
Mm.
Sen kallar han Vigdis Hjort. Kallar han i den här. För den kåta och fulla författarinnan. Det är ju väldigt kul.
Men arv och miljö är väl lite kåt och
full. Ja, men den skulle inte komma förrän 10 år efter när den här, eller den tiden han skildrar.
Var hon publicerad då?
Ja, men jag tror att hon var, de, precis, att de var lite så debuterade i samma era. Att de kom där på slutet av 90-talet, början 00-talet.
Vidgis är ett väldigt fint namn.
Ja.
Mm.
Ja. Hej och välkomna till bokcirkeln i P1, där vi pratar om de nominerade till Sveriges Radios romanpris 2021. Min kamp 2 är en av dem.
Nu måste vi avrunda.
Ja, vi ska avrunda.
Du ska få läsa en dikt.
Nej, det ska jag inte göra. Ska
jo, ska inte vi få välja en dikt från Ulf Lundell som du ska läsa?
Jo, just det, jag har ju valt en dikt från Ulf Lundell som jag ska läsa.
Du kan få,
nej,
du
kan få välja.
Okay. Mm.
Men
vi kan ju kort nämna att vi är kepskillar också.
Ja, det är ju faktiskt nytt. Jag har på min keps som det står Thailand på.
Mm.
Jag har aldrig varit i Thailand. Men jag känner att jag bottnar i det för att jag tog faktiskt den här från min mormor som dog tidigare i höstas.
Mm.
Det var hennes, så jag tog den. Jag var hos morfar här om veckan. Vi höll stort avstånd mellan varandra.
Mm.
Vill du berätta om din keps, Kristoffer? För Alicia, du har ingen keps på huvudet.
Nej.
Men jag började också med keps för några veckor sedan och blev väldigt förvånad att ingen anmärkte på det.
Nej.
Jag tog upp det med mina vänner och så sa de att du har ju alltid haft keps. Och det jag har tänkt på en del att folk upplever att jag har keps.
Ja, nu när de säger det så. Men vilken diss ändå.
Mm.
Att du är så osynlig liksom för dem. Rent visuellt eller rent estetiskt.
Ja, precis.
Nej, för du har ju lite kortare hår nu än senast vi sågs. Mm. Men, så jag tänkte att det kanske hade något med det att göra. Men det är inte att du fick dölja en blivande tunnhårighet som...
Nej, tvärtom.
Ja, du fick liksom hålla ner det.
Framhäva.
Ja, det är med. Framhäva en blivande
tunnhårighet. Okej, här kommer. Du får ta den här då. Nej, vänta. Den här var inte så bra.
Men det här är också kul om det var så att man hade så... Det växte så snabbt och så starkt att man var tvungen att liksom fjättra sina hårsäckar.
Yeah.
För jag twittrade att jag började med keps, för jag har alltid varit skeptisk, för jag har inte hittat några kepsar som passar, för att jag har en självbild från unga år att jag har väldigt, väldigt stort huvud och därför inte passar i huvudbonad. Så jag hittade en keps för 2 år sedan i Berlin som det stod Kronbacher på, som ett öronmärke. Och den passade perfekt, och då kände jag att så här, ja, men det här är ju the way to go.
Keps kan vara ganska snyggt.
Det kan vara ganska snyggt. För det är ju inte alls funktionellt.
Nej.
Det gör det
nu inte. Avslutar vi med den här dikten.
Trevligt att socialt självmord och kärlekssamtal har spelats in igen, som vanligt. Kristoffer Nyqvist, Alicia Hansen och jag tackar för oss. Nu kommer alltså dikten Jag har supit av Ulf Lundell från 1984. Jag har supit som jag har supit i dagar, veckor och nätterna har varit fulla av andar. Och jag har supit som en galning, som en man, och jag har sett verkligheten rakt framför mig. Och jag tänkte, detta är ingenting annat än rena tristessen. Och sen, mina vänner, började jag supa igen och jag flög. Och jag rev med mig allt ner på golvet. Och någonstans där under bråten slog det mig att jag kanske super... Bara av den anledningen att spriten gör mig till försvunna barn igen. Ja. Att spriten gör mig till försvunna barn igen. Det känns väldigt fint.
Here's a cool fact. A crocodile can't stick out its tongue. Another cool fact. You can get short-term health insurance for a month or just under a year in some states. United Healthcare short-term insurance plans are designed for people who are between jobs, coming off their parents' plan, or turning a side hustle into a full-time gig. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer flexible, budget-friendly coverage with access to a nationwide network of doctors and hospitals. Get more cool facts about United Healthcare short-term plans at uh1.com.
Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Boll & Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Boll & Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus, get 15% off your first order at bollandbranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details.
Planning for your next trip?
Elevate your travel style with Quince.
Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices.
Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/pack for free shipping and 365-day returns.